denna veckans Skolsverige kommer vi att prata om chefer som besöker skolan. Vi kommer också att prata om Ylva Johansson och hennes nya makt i överskolan. Dessutom så kommer vi att prata om mellanstadiet i en serie där vi tittar närmare på de olika delarna i svensk skolorganisation. Det här är Skolsverige.
Ja, Karin, då är vi här igen för ett nytt avsnitt.
Det är vi, det är vi.
Japp, japp, japp. Den här veckan från Partille och Göteborg, vi sitter på distans,
ja,
och spelar in.
Jag sitter.
Det är lika bra att vara tydliga med det.
Det är nog det. Jag har hunnit hem.
Du har hunnit hem till mig?
Ja.
Jag är fortfarande kvar på jobbet, men det är utvecklingssamtalstider.
Ja, jag har varit på utvecklingssamtal denna veckan med mina barn, båda två. Det är så skönt för att bara den yngsta, han är nog jordklotets coolaste unge. Så han konstaterade bara att han var bäst på allt, så att han behövde inte utvecklas. Så han.
Det är ju sant.
Ja,
sant.
Så att det var bra. Så frågade de lite sådär om han kunde läsa. Eller hur han hade det med sina bokstäver, om han kunde någon bokstav. Han är 6 år. Och då sa han bara det att nej, men det går bra ändå. Mina storebrorsor läser för mig. Och så var det liksom slut. Så att sen var vi klara med det. Så att han var nöjd.
Det sköna med det måste ju vara i föräldrarollen. Då kan man bara luta sig tillbaka och låta lärarna jobba hem det samtalet.
Ja.
Du, Karin, för att rulla vidare där då. Den här podden funkar ju så att vi har lite korta spaningar först. Och sen så har vi ett tema som den här veckan är mellanstadiet. För vi ska börja kolla på lite olika delar av skolsystemet liksom. Och sen så har vi en elevkrönika på slutet.
Det har vi varje vecka. Det är så himla käckt.
Samma varje gång.
Jajamän.
Inga konstigheter där.
Vad har vi för nyheter?
Vad har vi för nyheter? Nyheter. Men det var det här med, vi funderade lite på det här med chefers skolbesök, eller hur? För att jag var på ett möte i veckan, och det var med Skolverket, jag tycker jag kan säga det. Och då var det en person som var såhär, nej men vi har varit på lite skolbesök här, och vi vet så här och så här. Och då började jag tänka såhär, vad lägger vi för värde i att göra skolbesök? Det betyder ju väldigt mycket, det ger ju en väldigt så här, tyngd åt ett arbete om man är en chef på det sättet att man är undervisningsråd, vilket inte är en chefsposition, men liksom chef över skolan på något sätt. Och jag tänker att det är nog inte unikt för Skolverket, utan det är nog överhuvudtaget. Om man åker ut och kollar lite och kniksar lite på lite elever på lite olika skolor, har man en bild av skolan då? Det har man ju, men ändå inte.
Nej, men jag tänker att det oftast, jag blir så där nyfiken på hur väljs det ut? Men jag vet ju att jag har ju haft besök av olika politiker olika gånger, och besökt politiker också för all del. Och det har ju du med.
Ja,
men en gång så hade jag ju det när jag var sur och skrev att det är konstigt att ingen vill prata med mig. Typ på Twitter.
Så då fixar du ditt eget skolbesök på något sätt. Men alltså liksom, samtidigt vill man ju att chefer ska ha, om man kollar bara på rektorer och så, man vill ju att de ska ha lektionsbesök, och det finns ju flera modeller där liksom I am the change och såna grejer, där man själv ska delta och liksom vara i klassrummet och se och bedöma och så. Så där vill man ju inte ha, och det måste ju gälla för chefer också, eller?
Ja, men jag tänker att rektorerna kommer och besöker den. Det hade väl varit rätt liksom schysst så. Det hade jag gärna haft, och jag har inga problem när politiker kommer. Men vad jag funderar på är ju att när han får följa med mig, då är det ju verkligen min skola just där och då. Jag undrar, och jag vet ju att man tänker ju själv när man har besökt skolor i, till exempel när jag besökte skolor i Kina eller i England sådär, så tänker man ju att ja, nu har jag fått en ganska god bild av hur det ser ut i Kina. Och så kommer man bara, nej, det har jag ju inte.
Eller man är på bett och bara, man kikar in på lite Academy och så bara, nej, jag vet den engelska skolan, den ska vi lära oss av.
Ja, men lite sådär, det blir ju lite sådär att man kan lära sig av just den här skolan som jag besökte i Guangzhou. Den var lite fräck.
Precis, precis. Och det är väl samma sak naturligtvis för chefen. Men problemet är att man kopplar ihop det med att man, som i det här fallet som jag tog upp, alltså där man liksom ska ta fram nationell policy på något sätt.
Ja.
Och så är det väl med många chefer. Jag kan tänka mig att utbildningsministern är inte och besöker skolor lite här och var.
Ja, men det ser jag. Följer ju han på Instagram. Och då ser jag så här, och då undrar jag så här, vad är det som gör att han besöker just de skolorna som han besöker? Hur ska din närmsta månad se ut? Ja, då har vi de här inbjudningarna, så sållar man.
Mm.
Men jag menar, han kan ju inte inviga alla skolor, men han inviger ju uppenbarligen skolor.
Ja, just det. Det är han och Järnbeppe som gör sånt. Ja, det... En parentes. Ja, Järnbeppe, han var ju på en skola i... Var det glömsta skolan han var invigd? Jag såg det någonstans på Twitter. Det är så jag tänkte.
Ja, nej.
Jag tänker om vi släpper honom ett tag och går vidare. Ja. Ylva Johansson.
Ja.
Denna, alltså, hade vi varit i USA så hade hon varit party elder. Det känns som att hon har varit med i politiken i miljoner år.
Ja, men hon har ju till och med...
Hon har blivit någon sorts, hon har blivit det statsrådet som är ansvarig för, och nu läser jag innantill, etableringspolitik för nyanlända flyktingar.
Ja.
Hon har fått någon sorts liksom paraplyroll över lite andra ministerområden, bland annat skolan. Skolan har ju en nyckelroll när det kommer till att etablera liksom nyanlända flyktingar. Det är ju så.
Ja, så är det ju. Och då måste hon ju ha fått en hel del skolmandat. Är det så att man tänker att... Men vad tänker man med Ylva Johanssons nya roll? För att det där är ju många som pratar om. Jag läste någon krönika om det där, eller någon ledare om att man tänkte... Mm. Och nu vet jag inte riktigt källan, så att jag kan tyvärr inte säga det. Men,
nej, precis.
Men att man är lite sådär rädd att... Eller rädd, man menar på att detta är ett manövreringssteg från socialdemokratin, att lite manövrera ut.
Att man tar över lite från Miljöpartiet, för de muppar till det lite. Ja, jag förstår.
För att liksom, och så tar man den erfarenaste politiken man har i sitt stall, och så låter man henne liksom bestämma allt.
Men hon
allt.
Var minister förut också, eller hur?
Men hon har väl varit minister så länge jag har funnits, höll jag på att säga.
Jo, men hon var ju minister i regeringen även efter 2014.
Ja, ja.
Hon är inte ny, utan liksom hon är ändå... Uh-huh. Bara att hon får lite fler arbetsuppgifter.
Ja, eller vad det är. Ja.
Hur som helst, hon får ansvaret. Vi får se hur det påverkar skolan. Kanske är det hon som kommer inviga skolan sen.
Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Men jag tycker det är spännande hur man bara beslutar sånt. Men de har det ju stökigt. Det kan inte vara lätt att leda det här landet just nu.
Vi har ju tänkt lite att vi ska ha lite olika avsnitt med tema på olika delar av skolsystemet.
Mm.
För någonstans är ju det här liksom en långt, så här, jag vet inte, radband, pärlband. Och det är intressant att fundera på vad, för det är ingen av oss som egentligen vet särskilt mycket om hela systemet.
Nej.
Och det där är lite, dels är det alltså kontraproduktivt för de som har, ja, de som har en helhetssyn, det är de som är eleverna typ, som går igenom. Mm. Och vill vi möta dem lite bättre så behöver vi förstå lite mer vad som händer runt omkring. Och då tänkte vi, för att inte gå kronologiskt och bygga någon jävla hierarki, så börjar vi mitt i och kör på mellanstadiet först.
Ja, och det gör vi ju lite. Jag blev så här liksom lite tagen av, måste jag säga. Jag har ju varit på utvecklingssamtal med mina barn. Både han som är 10 och han som är 12 som går i fjärde och sjätte klass. Och... Mm.
Precis.
Det har ju liksom varit trevligt så där i fyran och femman innan och så, men jag vet ju jättelite om hur det är att gå i skolan på mellanstadiet idag. Jag har ju min bild av när jag själv gick i mellanstadiet och målade Japan från kartboken och kalkerade det och färglade någon flagga och sådär, men det är ungefär det jag minns. Och så hade vi, jo, jag minns datalektionerna också. Det är det jag minns från mellanstadiet. Då, jag menar, om man, det är den bilden vi har, och samtidigt så bygger ju mellan... Alltså om inte jag vet vad de lär sig i mellanstadiet när de sen kommer till mig. Hur ska vi då kunna liksom på något sätt skapa en helhetsutbildning? Det är väl lite så?
Ja, det är ditt perspektiv. Och mitt perspektiv som mellanstadielärare är ju att så här, den bilden jag har av det som kommer sen är från när jag gick där, mer eller mindre. Mm. Alltså så här, jag kan inte förbereda folk för en gymnasieutbildning annat än på andra sätt än att jag vet ungefär vad som gick i vad gymnasiet när jag gick där.
Mm.
Och jag är fortfarande hyfsat ung. Alltså så här, när jag sitter på utvecklingssamtal med föräldrar och elever och så är det jag som har den mest aktuella bilden av vad det var att gå i gymnasiet. Vilket är till min fördel än så länge. Men jag menar liksom, det är inte heller riktigt professionellt. Alltså, vi behöver ju någonstans se varandras delar i det. Jag vill verkligen att vi undviker en hierarki i hela det här projektet av att se på olika delar av skolsystemet.
Nej, och det är olika. Jag tänker att det måste vara olika saker man fokuserar på i olika åldrar.
Ja, visst. Men det finns en progression däremellan som ändå är. Alltså man kan ha en progression utan att ha en hierarki, tänker jag.
Ja,
Och det där är något intressant att fundera vidare på hur det där funkar.
ja.
De första meningarna i varje ämnesplan eller kursplan. Vad ska vi med ämnet svenska till? Vad ska vi med ämnet matematik till? Vad ska vi med ämnet bild till? De är himla intressanta. För att därifrån kan vi hitta inspiration allihopa.
Ja, och jag tänker ju sådär, för att det som slog mig när jag var på utvecklingssamtal med min 12-åring som inte är så liten, så var det ju att Gud, så mycket han ska kunna.
Ja, och det är ju verkligen ett resultat av Lgr 11. Alltså det är verkligen ett resultat av den här läroplanen. Jag har jobbat lite grann med Lpo 94 som var förut, men merparten av min lärartid har legat under den tiden och jag har läst in. Jag har utbildning för matte, svenska, engelska och NO. Jag undervisar också i SO-ämnen regelbundet i och med att jag jobbar tematiskt. Även om inte det är jag som håller och leder undervisningen då, så är det fortfarande så att jag är tillräckligt införstådd i de kursplanerna. Och så att liksom, det är verkligen på det sättet att man har flyttat ner en stor del av det som förut var stoffet som var på högstadiet har flyttats ner till mellanstadiet i olika varianter. Dels för att förbereda och dels för att också göra plats för nytt innehåll på högstadiet och så. Och det känns som att man har lagt mycket mer fokus på alltså den här förändringen från liksom uppnåendemål och strävansmål till förmågor och kunskapskrav och centralt innehåll har verkligen inneburit mycket, mycket mer av allt på i alla ämnen. Och då kan man tänka sig att det ska integreras med varandra. Ja, det ska det göra. Jag och mina kollegor är väldigt bra på att jobba ämnesintegrerat. Det är ändå svårt att få med allting på ett sätt så att det inte blir en checklista där man bara bockar av. För det är inte särskilt bekant när man jobbar med folk i den här åldern. Det funkar liksom inte att ha ett kurssystem där det säger nu ska vi ha det här, nu ska vi beta av det här. Nu har vi lagt 3 veckor på att prata om bråk, nu är vi klara med det.
Nu pratar vi aldrig mer om det mer. Hej då!
Nej, för det är det som blir. Det är det som egentligen är konsekvensen.
Ja. Nej, men det finns ju, det går ju inte att jobba så egentligen. Det är ju inte så kunskap funkar egentligen, men det är ju så det, gymnasieskolan ibland fungerar och jag är inte säker på att det, gymnasieskolan är så bekänt av det heller.
Och det bygger egentligen på antagandet att man klarar av sämre utbildning ju äldre eleven är. Nej, de är stora nu, de ska klara det. De får liksom hantera det. Man kan inte hålla på att åma med dem. Men sen i arbetslivet, då ska man kunna. Alltså man har en massa sådana argument som egentligen i grund och botten handlar om att man behöver ta mindre hänsyn till äldre elever.
Ja, men så är det. Men du, jag funderar på hur, om man liksom tar det bara lite från början. När du kommer till jobbet, du jobbar ju ändå på mellanstadiet. Med årskurs 4 och årskurs 5, om inte jag har förstått det fel.
Ja, mina elever går i årskurs 4 och 5. Vi är en FT5-skola, så det är de äldsta eleverna på vår skola. Sen byter de till grannskolan när de går eller någon annan skola, när de går i 6:an.
Okej. Okay. Och hur ser en dag ut? En sån vanlig dag?
En vanlig dag. Jag har, för att jag är första lärare, så jag bytt till en 40 timmars vecka. Så jag har lite mer tid än en del av mina kollegor. Men jag brukar dyka upp på jobbet lite tidigare. Jag har lite som mål, för jag vet hur rörigt det är, att liksom ha allting förberett innan jag går till första lektionen. Så jag tar fram material, jag ser till att liksom lägga ut de länkarna som behöver finnas på vår pedagogiska webbplats. Jag ser till att är det saker jag ska behöva kopiera så är det kopierat. Är det saker som jag behöver ta fram från förrådet så tar jag fram det. Om jag ska ha ett utvecklingssamtal senare på dagen, då skriver jag ut de dagordningarna och så har jag dem liggande på min arbetsplats, de ligger klara och så. Och sen så...
Men när gör du detta? Är det mellan 7:30 och 8:00 då? Så tidigt?
Ja, jag försöker dyka upp liksom, precis. Absolut där liksom innan. För klockan 8:00 så, de flesta av mina kollegor dyker upp 15:45 ungefär. Och då, så då är alla där, i princip. Och då brukar vi prata upp oss och se om vi har koll på läget. Vi är 5 stycken som jobbar tillsammans i arbetslaget. Vi har 62 elever. Behöver vi ha in en vikarie så blir det ändå att man får liksom planera för den kollegan som är borta. Eller att man får liksom se till att en vikarie... Vi försöker att våra vikarier inte är själv med elever. Dels för elevernas skull och dels för vikariernas skull. Så att vi försöker liksom ändå lösa så att vi samundervisar på något sätt. Så vi försöker alltid korrigera dagen lite grann. Och sen så vi 8:00 tiden... Så här. Vi har, vår skola börjar 8:20, då börjar första lektionen. Och då har vi ett formellt ansvar enligt någon regel någonstans för eleverna från 20 minuter innan första lektionen. Då har vi liksom ett tillsynsansvar. Som gör att från 8 så har vi bemanning liksom på i elevgrupp eller så. Och då brukar jag försöka vara bland eleverna från 8. För att liksom några av dem dyker upp lite tidigare, några av dem droppar in där.
Mm.
Det är ganska gött att ha en stund med dem och prata och kolla läget. Och för de åren så har det varit att de har fått komma in från 8. Så där vi liksom hängt i klassrummet och kunnat plocka fram material. Och de har tagit fram någon bok och satt och läst eller liksom jobbat vidare med någon grej. Eller om de har något pyssel eller någon grej som de har.
Mm.
Och sen så 20 över 8 kör lektionerna igång och då går det i ett. Alltså fram till typ 2. En vanlig dag kan vara att jag har en lektion som är typ 80 minuter. Vi brukar lite mentorstid först. Kolla läget, om det är något så här liksom, elevsocialt som vi behöver ta hand om. Eller om det är något sån grej. Då är vi ofta 2 kollegor.
Mm.
Och så, jag har 15 elever, min närmaste kollega har 15 elever. Fast vi kör ihop dem.
Mm.
Så då kan vi turas om. Så om jag behöver liksom prata med någon som ska samtala senare under dagen. Eller om hon behöver ha någon diskussion och så kan jag ta hand om det.
Mm.
Och så kör vi det. Och sen har vi lektion fram till typ strax innan 10. Där någonstans har vi 20 minuter rast.
Mm.
Sen har vi en 80 minuters lektion till.
Mm.
Oftast. Det här någonstans är det är de ganska slut. Så då brukar vi faktiskt här, de dagarna när vi inte är idrott så har vi schemalagda promenader i närområdet.
Mm.
Då har vi ett fast område, vi har typ 3-4 fasta promenader som vi går enligt lite olika ordningar. Så då brukar vi bryta runt 11:30 kanske. Och så har vi några av oss stannar kvar special med några elever. Och några av oss, typ ett par stycken, brukar hänga med eleverna runt.
Vad är att ha special?
Ja, special. Då kanske det är så att jag har... men säg, bland de här 30 eleverna som jag och min kollega delar så extra ansvar för så är det att det är några som behöver lite mer förklaringar i matematik. De behöver liksom få träna särskilda moment lite mer. De behöver förberedas för den lektionen som kommer sen och så.
Mm, mm.
Då håller jag de grejerna. Min kollega håller när det kommer till svenska och engelska kanske.
Mm.
Så det handlar om att liksom ha mer egen tid med elever. Mm. Det är någonstans ett första steg att ha specialundervisning.
Mm, mm, mm.
Medan liksom nästa nivå av svårigheter är i så fall att man får tid med någon speciallärare. Men det är inte så många som har, utan oftast brukar vi ha det med våra egna elever. Mm. För att då blir det ett sammanhang. Då blir det en del av något som är relevant för resten av undervisningen. Liksom.
Mm, mm.
Och då promenerar vi runt 20 minuter, 30 minuter i området. För att eleverna ska få sin dagliga fysiska aktivitet som de har rätt till enligt läroplanen. Jag skrattar åt det för att det är en diskussion om den här ibland. Det är inte rätt, jag tycker att det är dåligt, jag tycker det är bra.
Men vad då står det i läroplanen att man har rätt till 25 minuters aktivitet som ska organiseras?
Det står i kapitel 2 står det att skolan ska sträva efter att elever får möjlighet till daglig fysisk aktivitet.
Mm-hmm.
Typ så. Man ska sträva efter det för daglig fysisk aktivitet. Mm. Och där kan man ju tänka sig, gills rasten till det? Ja, i den här åldern har ju många en väldigt fysisk eller så här, aktiv rast. Men alla har ju inte det. Så man kan inte riktigt säga att det är tillgodosett med det, tänker jag.
Nej, men varför står det i gymnasiets läroplan också? Har jag missat det?
Det vet inte om det står eller inte. Jag för mig att det står i samma kapitel där det handlar om lek och sånt. Så att jag tror att det är, om jag ska vara väldigt krass, att det handlar om förskoleklassen och fritidshemmet. Alltså från början.
Mm-hmm.
Men det står... inte specificerat att det bara skulle vara för de yngre. Så det kan mycket väl stå i gymnasiet också. Men det står där för det vår del.
Mm, mm, mm.
Och det är alltså sträva. Det är inte särskilt bindande så.
Nej, men jag blev mer nyfiken.
Jag vet inte många skolor som har det. Men vi har det. Och jag uppskattar det. Dels för att det är bra tillfälle att prata med elever. Dels för att det är bra tillfälle att lösa tid så att vi kan ha specialundervisning med våra elever. Och dels för att den stunden, för jag menar, de här eleverna är ganska så, fortfarande unga.
Mm.
Alltså har man jobbat fram till 11:30 och man käkar lunch, jag menar kanske 10:40, och man käkar lunch vid 10:12,
mm.
Då har man inte mycket energi kvar. Och då, så har vi i alla fall, så käkar vi lunch och sen har de sin rest efteråt. Vi har provat förut att alternera runt lite, men vi har kommit fram till att vi föredrar att de har rast efter istället.
Mm, mm.
De är 30 minuter, de är ute och leker och har gött. Mina elever, de var precis de senaste veckorna. När liksom snön och isen försvann börjat dra igång stora lekar som de leker tillsammans. Som vem som helst kan liksom hoppa in i. Så de kan vara så här, 30, 40, 50 personer.
Oj!
Det är helt fantastiskt.
Aha.
Och det tror man inte. Alltså mina mentorslever är 11-12. Liksom. De är, några av dem är mentalt tonåringar redan. De är med på det ändå. Det är himla roligt. Det är liksom det sista i skarven där.
Ja, ja. Ja, men den där skarven är väl... Man brukar väl kalla det för en sån här upptäckarålder, att man är liksom tillräckligt mogen för att bygga alla de där Lego-projekten och de där stora projekten som man, alltså man kan klara av att bygga det man hade fantasi till förut på något sätt.
Ja, ja men precis så, precis så. Man är inte längre liten på det sättet, jag förstår vad du menar. Mm. Så det är det, och från över lunch, vi har den grejen och sen efter rasten så har vi typ 1 till 8 minuters lektion. Det är en ganska normal skola. Det är ofta 3 sådana lite längre pass. Så man kan dela upp i mindre eller så som det finns. Men det är typ en vanlig skola. Och sen det tar fritidsklubben vid. Vi har en kollega som råddar fritidsklubben för våra 62 i vårt arbetslag. Och så är det lite folk som kommer att gå lite emellan där. De ska egentligen vara 2. Men just nu är det så här. 2 dagar i veckan är den här. 3 dagar i veckan är den här som är med där också. Och då är det ju verksamhet från 2 när de slutar typ. Fram till 5. Som de flesta går på faktiskt. Det är inte så himla vanligt i allt det är så. Men de flesta bara går på det för att det är en otroligt, otroligt bra verksamhet.
Mm. Vad häftigt. Men vad jag funderar på. För att, jag har ju varit och besökt mina barnskola. Och det jag upplevde var ju att man som lärare på mellanstadiet. Jobbar ofantligt i ett. Att man har liksom att man är i barngrupp i princip från 8 till 2.
Det är så ibland. Vi har ändå alltså, schemalagt. Liksom alla mina kollegor i mitt arbetslag har schemalagt planering på dagtid flera gånger i veckan. Det är en väldigt intressant sak. Jag tror det är ännu mer så kanske på lågstadiet att man är från morgon till liksom, när eleverna går hem i 1. Så. Och det har ju också att göra med ens undervisningstid. Inte för att vara någon fast undervisningstid men för att få ihop vad som är rimligt för en heltidstjänst så behöver det vara så när man har elever som alltså slutar tidigt. Om man tänker sig förskoleklassbarn slutar normalt sett vid 12.
Mm.
Och 21-elever slutar lite senare men inte så mycket senare. Så liksom det blir en ganska naturlig grej. Jag tror att vi får ihop alltså om jag undervisar på det sätt som jag gör och ändå har lite planeringstid så landar jag någonstans ganska nära det är ett genomsnitt förut låg. Sen har jag valt att lägga till lite mer för jag vill undervisa lite mer för att jag tycker det är kul.
Mm-hmm. Men vadå, har du ungefär för att hur många lektioner, alltså är det liksom 80 minuters pass, var det långa pass? Hade man 3 sådana på en dag? Nej.
Ja, normalt sett. Men sen kan man dela upp det i, det är lite olika, det varierar lite. Men tänk att en normal lång dag är kanske 3-8 minuters pass, typ.
Mm-hmm. För jag kan ju ha dagar när jag har 1 pass.
Nej, det, alltså, det händer ju i och med att vi har planering ibland så jag ser vissa kollegor som liksom lägger ihop det och då är det lite på det sättet. Men annars har jag väldigt sällan det. Utan jag har 3 längre per dag.
Mm, mm, mm. Men vad jag funderar på är ju när du undervisar. Är det så att ni har schema med matte och svenska och engelska? Eller är det så att ni har... För det har mina barn. Mina barn har ju svenska på morgonen.
Ja, det har vi absolut. Alltså, det som är skillnaden är att vi har inte NOS utlagt. Vi har inte teknik utlagt. Utan det ligger under temat. Och så motsvarar det, tror jag, på en vecka ungefär... 350 minuter någonting. Så det är varje dag har vi det.
Men vad då ligger det, heter det tema på schemat då?
Vi har schemalagt det som tema. För att vi har lagt ihop NOS-ämnen och teknik. Och så blir det också så att vi tangerar det med svenska när det går. Vi tangerar det med matematik när vi går. Vi försöker få in någonting. Vi har som ambition, om jag ska veta ärligt, att vi ska få in något praktiskt estetiskt. Det är varje det tema. Det är inte alltid att vi lyckas med det. Men vi försöker få det för att minska liksom... Det monotona, så det inte bara när man läser och skriver utan att det finns andra förmågor i det med. Någonstans.
Mm, mm, mm. Men så att liksom det, ja okej. Okay. Men vad tänker du en kompetent 50-klassare som lämnar dig? Vad ska den kunna? Vilka förmågor är det du förväntar dig att den ska kunna?
Det är en bra fråga. Jag tänker att det finns mycket i man ska kunna när man slutar med det. Jag har ingen lista på att säga det här ska du kunna när man slutar i 5:an. Utan jag tänker mot vad man ska kunna i slutet på 6:an. Vilket ändå gör kanske att det finns en större flexibilitet i vad de behöver kunna där de slutar hos oss.
Mm.
För de har ändå 1 år kvar på sig. Och jag är ganska noggrann med att jag vägrar bryta ner det i delmål för årskurs 4 och årskurs 5. För det blir så fruktansvärt normativt.
Mm.
Utan jag pratar med mina elever från det att de börjar årskurs 4 att säga, det här ska du kunna när du slutar i 6:an, det ska du kunna om 3 år, det ska du kunna om 2,5 år och därför lär vi oss det här just nu.
Men vad ska man kunna när man går i 6:an då? För där borde du kunna.
Ja, men absolut, det är ganska bra koll på. Det handlar mycket, med nya läroplanet handlar mycket om att kunna resonera och kunna delta i diskussioner och kunna föra och följa resonemang och kunna liksom argumentera för åsikter. Det är saker som är ganska tydligt framskrivna i alla de ämnena som jag undervisar i. Det handlar om att kunna liksom lösa problem på ett effektivt sätt. Det handlar om att ha effektiva metoder för saker och ting. Och det behöver man liksom... Det funkar inte. Mellanstadiet var nog förut, om jag jämför med min egen skolgång och också liksom med gamla läroplanen, väldigt mycket en faktagrej.
Mm.
Och det är inte längre riktigt okej. Okay. Man behöver ha koll på liksom saker som förut inte var en del av mellanstadiet. Man har flyttat ner mycket, upplever jag, från läroplanen. Från det som förut låg i högstadiet har flyttats ner till mellanstadiet. Jag pratade med en skolområdeschef i en större kommun som berättade att deras ambition är att bygga skolor som är 4-9 skolor för att mellanstadielärarna behöver tillgång till saker som labbsalar och sånt. Och det finns inga labbsalar på 5 skolor. Så.
Nej.
Det gör inte det. Och det behöver vi ha för att vi ska kunna uppnå liksom vettig undervisningskvalitet. För att kunna liksom, för att kunna komma fram till det. Och det är bara ett exempel av många på hur stora delar av högstadiet liksom så flyttas ner för att rymma mer i högstadiet.
För jag var liksom nästan chockad över just den här resonemangs- och diskussionsdelen. För man tänker ju att de fortfarande är ganska små när de går är 10, 11, 12 år.
Alltså det där är ju så fantastiskt för att man har verkligen olika perspektiv på det. Jag förstår precis att du som gymnasielärare ser dem så små. Jag kan ibland med vissa, och det är kanske vansinnigt oprofessionellt, men då, jag kan ibland komma på mig själv med att tänka att vi är jämlikare, liksom. Förstår du? De är otroligt insiktsfulla personer.
Ja, men det är de ju.
Och det tänker jag att det måste i mellanstadieelever alltid ha varit. Så att jag undrar lite grann när man går tillbaka och läser för exempel så här, liksom LGR80 och LPO, delvis LPO 94 kanske, så, där man liksom, alltså där man hade en syn på elever, vad missar man egentligen om dem då?
Ja, men det är ju sant, och jag upplever ju när jag tänker tillbaka på mig själv som 11 år, så vet jag ju att jag själv tyckte att jag var briljant. Alltså jag själv tyckte ju att när jag tänker på hur jag tänkte när jag var 11 år, så vet jag fan om det har hänt så mycket alltså. För jag tycker ju att jag, även om jag förstår att jag blivit äldre och jag tog vissa naiva beslut och det var stökigt, och det var, så kan jag ändå se att liksom att jag fungerade liksom fortfarande. Alltså jag minns ju mig själv som med samma hjärnkapacitet på någon vänster, om du förstår vad jag menar.
Ja, för man har inte självbilden av att vara stor, och det hänger ju lite ihop med den här grejen också, och när man är i den åldern, när man börjar liksom, särskilt kanske de mina mentorselever som börjar se slutet av sin tid på vår skola, som snart ska gå vidare till vad de tycker är högstadiet, fast att det egentligen är ett år på mellanstadiet rent formellt. Det är ju liksom, de ser ju friheten liksom runt knuten. Jag tycker att de är ganska stora. Liksom.
Fast för min del blir det så här. Jag har ju en 13-åring här hemma som går i sexan som tycker att han är skitstor. Så det är inte det. Men vad jag funderar över är ju ändå någonstans att... vi har ju, alltså jag tycker ju att det kommer kloka resonemang, det finns fantastiska tankar och allt det här. Men när vi ställer de här ganska luddiga kraven, det ställer väldigt mycket krav på en lärare att få eleverna att känna att shit, det här kan jag, det här är jag trygg med, det här, det var mycket lättare, tänker jag. Alltså det här, vem är smartare än en 50-klassare? Det är ju,
Eller vi är femman för en del.
Ja, vi är femman.
Som är precis samma nivå.
Ja, men det är alltså, samma absolut, där att du kan rabbla i ätranissan.
Man behöver inte vara så himla orolig för sig själv. För att det är så här, jag kan Sveriges alla landskap. Jag vet att jag är duktig i skolan, jag är bra.
Mm.
Så var du. Men det, om man ska vara lite kritisk, det var ju inte alla elever som var det.
Nej, det var det inte. Men det är inte. Men vad jag menar är ju att nu ska de inte bara kunna alla Sveriges landskap, de ska inte, för det behöver de ju kunna fortfarande, för annars har de ju inte att resonera kring. Eller stormaktstiden, eller den, eller kunna dra slutsatser.
Ja, men jag tror man har skalat ner det, jag tror man har, alltså det är klart att man behöver ha fakta för att kunna ha förståelsen och så, det är självklart, men det är mycket mindre fokus på det, för det var förut mellanstadiets objekt. Det var liksom, det är det som är meningen, det är det som är poängen, och nu är vi mycket mer alltså, varierad. Vilket gör att även om man ändå måste kunna det, så är det fortfarande så att det är en av flera aspekter.
Mm.
Så man ska vara väldigt vaksam på vilken press man lägger på mellanstadieelevers liksom axlar och bära någonstans.
Ja, och jag tänker att just det här med att resonera och sånt där som är hjärnan utvecklad, som blir ju jag liksom. Kan de dra, eller är det flickor som...
Ja, men det är ju en annan sak. Ja. Alltså, det är en helt annan sorts resonemang. Det är ju verkligen, här får man se progressionen. Eller så. Mm. Ett resonemang i mellanstadiet är ju inte särskilt avancerat.
Mm.
Om man jämför med de resonemang som dina elever har. Det behöver inte vara det. Det kan vara det, men det behöver inte vara det. Där måste man vara vaksam på progressionerna, för att det är klart att det står liknande saker i mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet.
Mm.
Kanske inte så mycket lågstadiet, och det tror jag ändå är en poäng att det ska vara så. Men där måste vi verkligen vara vaksamma för progressionen. Det vet jag någon gång när jag hade en mattelektion och jag hade med en kollega som just då inte är en egen klass, utan liksom hon jobbar med ett annat, som var lite så här tillfällig skolledare och så.
Mm.
Så var med på en av mina lektioner, och hon hade haft de här eleverna, jag hade dem i fyran. Hon hade haft dem när de gick i ettan och tvåan.
Mm, mm.
Och jag hade en lektion, jag introducerade någonting, jag minns inte vad. Det var ganska bra, de hade lite frågor. Och, ja, men jag fick med mig de flesta, de gick fram och så. Och så småpratade lite med min kollega efteråt. Och hon väldigt, väldigt professionellt och väldigt vänligt påpekade att men just den här lektionen hade jag med dem i ettan. Och jag stod 3 år senare och exakt samma lektion. Och de är genuint så där, vadå, jag fattar inte, jag måste ställa frågor.
Mm, mm.
Och då är det på ett sätt så att man behöver göra det.
Mm.
På ett sätt är det ju så att jag skapar en idé hos dem om att det här är något nytt och något svårt som inte behöver vara där. För att jag misslyckas i det läget med att skapa progressionen. Och så är det ju naturligtvis, tänker jag, även i högstadiet och gymnasiet, som gör att man går inte fram så mycket som man skulle kunna göra. Så att det finns nog mer likheter än vad man kan tro. Mellan den undervisning jag har och den undervisning du har.
Ja, men det är det jag menar.
För att det tar tid och för att det är cykliskt.
Och på ett sätt, ja, men och sen är det ju så här, upprepning är ju lärandet, alltså på något sätt repetition, att man måste repetera och härma, ja, ja, och göra om och utveckla.
Och man har lärt sig mycket mer innan man kommer tillbaka till det. Så att liksom, även om jag lär dem så här, kolla, abrahamitiska och andra religioner. Och så går det några år så de hör det igen. Då har de fått massa annan information att peta in i det. De kanske har lärt känna fler människor som tror på något annat och så. För att jag är på en väldigt segregerad skola. Och liksom sen när, några år senare så kommer jag tillbaka till det, så det finns ju en poäng i det.
Ja, men vi ser ju det sådär, vi tycker det här, vi brukar ju prata om så här ungdomsromaner hos oss, att när, ja, de läser så här ungdomsromaner så tycker man, nu har jag en jättebra bok som vi kan ha, och så har vi den i klassuppsättning och så läser man den med klass. Och sen kan man ge sig fanken på, ja, går det 2 år, då har den åkt ner i högstadiet och så alla läst den på högstadiet redan. För att det är så det funkar liksom, de sjunker ner i åldrarna, även böckerna och liksom kunskaperna kanske. Så att det har väl med det att göra. Jag vet inte. Men jag blir ändå väldigt fascinerad över över att de ska kunna resonera på den nivån så mycket.
Det är höga krav, men jag tycker absolut inte att det är taskiga krav. Jag tycker snarare att man möter eleverna på väldigt sådär, man möter dem på allvar. Det som kanske är grejen, om man ska vara lite kritisk mot oss som är den här delen av skolsystemet, det är att man förstår inte hur mycket av det som kommer tillbaka senare. För hade man gjort det så hade man varit lite chillare. Alltså man ska ta lärande och utveckling på allvar. Eller vad lektion ska vara viktigt. Allt det där är viktigt. Men man behöver också någonstans se att det slutar inte här. Och det är väldigt lätt att glömma bort. Det är jättelätt att glömma bort att, så här, att det här är liksom här och nu. Och det är viktigt att man ska göra någonting här. Nej, det här är en del av ett maratonlopp. Och det är klart att det är bra att man presterar bra nu. För att det har nytta av sen. Men ibland tänker jag så här. Vad minns man av sin mellanstadietid? Vad tar man egentligen med sig av den tiden? Och vad kan jag göra för att mina elever ska vara så väl rustade för framtiden som möjligt? Ofta märker jag bara med mig själv att det handlar lite om att lugna ner sig. Och vara så här. Det här blir bra.
Ja, jo, men det här är bra, och det här, nu du kan det här. Ja.
Och du är bra. Ja. Alltså den grejen.
Ja, eller du,
den grejen är liksom, man får inte glömma bort det. Jag jobbar med elever som kommer direkt från lågstadiet.
Mm.
Alltså även om de utvecklas väldigt mycket och är kompetenta. Man måste också tänka så här, ja, det här är nu vi börjar resonera om saker du ska hålla på med i ungefär 10 år till innan du ska vara klar med det. Och det är ganska rimligt. Eller så, det är liksom,
ja, men samtidigt kan jag bli så här att jag kan bli så här. Det finns en fara i det här att vi på något sätt tänker att de ska resonera. Jag tycker liksom det är naturligtvis vettigt att vi ska resonera, och att vi ska fördjupa resonemang och att man ska dra slutsatser och sådär. Samtidigt så är jag ju ofantligt förtjust i bildning. Just de här grejerna, alltså de här faktaberättelserna, när man är 10, 11, 12 och har ett sånt där fruktansvärt tiflå. Alltså jag har ju min son, han kommer ihåg allt. Och han, du vet, det räcker han läser det en gång så kommer han ihåg hur mycket som helst. Ska vi inte proppa stoppa in sånt i huvudet på dem då. Så att de kan sen...
Ja, det var lite det som var planen med mellanstadiet förut.
Ja.
Det var ju precis den grejen. Nu är de mottagliga och bara fyller dem. Problemet med det var att det, man minns inte så mycket av det efteråt om man inte får ett sammanhang för det.
Nej, men...
Det är det som gör att varken du eller jag har jättemånga minnen av mellanstadiet.
Men vad jag menar är ju bara att risken finns ju att de alla stadier bara ska resonera. Så det är ingen som får läsa om Kristinas skägg.
Ja, men det måste komma samtidigt. Alltså, någonstans tänker jag att
man måste också få, över till det.
Man måste också få stoff även i... Men det är det som är poängen med att ha ett cykliskt skolsystem som kommer tillbaka till olika saker. Och det liksom söker bli viktiga igen. Och så. Det är för att man ska få mer stoff på vägen.
Mm.
Då måste alla ta sitt ansvar att lära dem faktagrejer också. Mm. Det där kan man inte bara packa på någon annan och bara säga, ja, men det här ska de kunna innan de kommer hit. Det är lite farligt.
Ja, men det är det jag menar. Ja, jo, men precis. För vi går ju igenom antiken och det har de ju gjort på högstadiet och så ska man göra det igen. Och det är likadant med abrahamitiska religioner, det ska vi göra igen. Och det kanske är därför att det ska vara cykliskt, för att det är så det är tänkt. Det har jag inte tänkt på innan, men det är klart att det är så. Att man tänker att vi gör samma saker i åtminstone tre gånger, både på mellanstadiet, på högstadiet och på gymnasiet, och så fördjupar vi det lite varje gång.
Väldigt grovt är det så.
Ja, och så fördjupar vi det lite varje gång.
Och det är något sätt att mot liksom den här gamla skolan, vet du, så här, i tvåan så lär vi oss om dinosaurier och rymden, i trean om landskap, i fyran om om Europa, vet, den läroplanen som ändå var, det där är någonting att bryta upp med, det där är någonting att liksom det bygger på att alla tar emot det precis när de är där.
Och det är ju också det är en kunskap som bygger på att
alla mina elever i femman, då får lära sig om Europa. Sen är vi klara, sen behöver ingen någonsin mer lära dem någonting om Europa.
Nej, men det är ju som att tro att kunskap funkar så. Att det var ju som när jag blev ny lärare.
Ja, men vi gjorde ju det.
Men jag trodde ju det när jag var ny lärare. Har inte jag sagt det framme vid tavlan så kan de aldrig kunna det. Förstår du vad jag hade mycket att säga? Alltså, förstår du vad jag pratar mycket? Har jag inte sagt...
Ja, det är ändå fint.
Då kan de det inte, om inte jag har sagt det framme vid tavlan. Gud vad jag höll på att köta.
Det där är ju... Ja.
Men det var ju inte, det funkar ju inte så. Men du,
jag
funderar på, är det roligt att vara mellanstadielärare? För jag säger det ibland när jag är arg på mitt jobb att jag ska jobba på mellanstadiet, säger jag.
Jag trivs jättebra som mellanstadielärare. Jag är egentligen låg- och mellanstadielärare i min läraridentitet. Jag skulle trivas precis lika bra på lågstadiet, tror jag. Det är lite en annan grej, där är jag egentligen mindre erfarenhet. Men det är väldigt roligt att jobba på mellanstadiet. Det är en himla rolig ålder. Ofta så är det som att man får liksom kräma ut det mesta av dem innan de når puberteten. Många av dem når puberteten under den tiden och det är en jättekonstig period. Och man orkar inte riktigt med dem alltid. Men det är ändå en värdefull tid och det är en viktig utveckling som händer där någonstans.
Mm.
Jag tänker att det är... Jo, men det är en himla rolig tid.
Mm. Härligt. Du, med det så tänker jag att vi ska runda av.
Du, vi gör så här tror jag först. Nästa veckas avsnitt kommer handla om högstadiet. Bestämmer vi här nu. Är du högstadielärare och vet hur det är på högstadiet, hör av dig och var med i vår podd. Snälla, snälla, snälla.
Det gör vi.
Du kan bara gå in på en hemsida skolsverige.com. Där finns lite information.
Mm.
Sök på oss på Instagram eller Twitter eller Facebook eller så dyker upp.
Mm.
Och så tar vi och... lämnar över till din elevkrönika. Tack för det här samtalet, hör du. Det är roligt.
Ja, det var det. Hej då!
Ciao, ciao! Elevkrönika.
Jag ska berätta om skolan i Sverige och mitt hemland. Det är ingen stor skillnad mellan här och där. För att här gör vi nästan som vi gör i mitt hemland också. Skolan i Syrien är jätteroligt för att vi gör allt som vi vill, och i Sverige också, men inte mycket. Lov i Sverige är inte så mycket, men i Syrien är nästan 3 månader. I Syrien har vi haft många roliga dagar med mina vänner. För att där hade jag många vänner. De var jättesnälla mot mig, och jag var också snäll mot dem. Sista dagen i mitt liv var i Syrien. Det var inte bra liv. För att mina vänner grät för mig, grät för mycket. Och jag grät också för mycket för att jag ska komma till Sverige. Det var den bästa dagen i hela mitt liv. Jag har aldrig blivit kär någon gång i hela mitt liv i mitt hemland. För att vi har inte haft många tjejer. Därför har jag inte blivit kär i någon. Men här i Sverige har jag blivit kär en gång i hela mitt liv. I Syrien var lärarna inte snälla mot eleverna. Men här i Sverige tycker jag att de är jättesnälla mot eleverna. Det är allting bra. Om du inte pluggar i skolan så då skulle du inte bli duktig. Därför måste man jobba hårt i skolan för att man ska bli duktig. Jag tror att när man kommer till Sverige första dagen kan man inte trivas för att det är ganska jobbigt. Måste vi vara snälla mot lärarna för att de ska uppskatta oss? Måste man inte göra något fel för dem? Man måste vara snälla mot mina vänner.
Det här är Skolsverige. Svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.